Välkomna till Faktoidpodden. Jag heter Peter Olausson. Jag har jagat faktoider, myter och urban legends i 20 år. Jag har skrivit böcker, bloggat och poddat. Jag skrev en bok om kvack. Kvacksalveri heter den. Gavs ut på Ordalaget 2021. I den tar jag upp en mängd olika sorters kvack som förekommer och förekommit. Naturligtvis får ormolja ett kapitel. Ja, i första säsongen av Faktoidpodden gjorde jag 2 avsnitt om kvacksalveri utifrån den boken då. Och i avsnitt 8 tar jag upp ormolja. Då blev det helt kort. Nu blir det desto längre. Ett helt avsnitt om ormolja. För det är det värt. Alltså bokstavlig ormolja. Framkokad ur bokstavlig ormar. Nu vet jag inte hur förvånande folk blir av den här upplysningen. Men många verkar ha för sig att begreppet börjar som en liknelse. Så som nämns idag. Eller att det man kallat ormolja aldrig varit äkta ormolja utan alltid annan olja. Jag slår upp Svenska Akademiens ordbok, ordet orm. Där beskrivs ormolja som följer. För farmakologisk term, genom kokning beredd olja av ormar, används som ingrediens i läkemedel. Mm. Som äkta bokstavlig ormolja har en lång historia. Och det är den jag ska berätta i detta avsnitt av Faktoidpodden. Ormar har alltid fångats folkintresse på flera sätt. Många tänker på de negativa aspekterna, men historien är full av, ska man säga, goda ormar och en sympatisk syn på dem. Som här, gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten ska se på den, så får han leva. Mm. Det där var fjärde Mosebok, 21 kapitlet 8 versen. Johan, samma bibel som lärt oss att ormen är faninkarnerad, listig, farlig ond, så fick de första människorna att synda med oöverskådliga konsekvenser och så vidare. Samma bibel tipsar om ormen som en helande symbol. Inte indirekt utan med en omedelbart verkande kraft. Faktum är att det funnits många ormkulter med medicinska inslag. Utöver det bibliska exemplet från Hebreernas Exodus förekom det i Mesopotamien, Indien, Kina. Den medicinska ormkult som är central i denna historia är den som förekom i Grekland. Där fanns en viss Melampus, en mytisk eller kanske halvmytisk figur. En gång när han var ung bad han sina tjänare att inte döda 2 ormar. Ja, att slå ihjäl alla ormar man får syn på har tyvärr varit normen på många ställen och är fortfarande på sina håll. Men så ville Melampus inte ha det. De tacksamma ormarna lärde honom i gengäld att tala med djur. Med sådana informanter, liksom kontakter i Egypten som i Grekland såg som källan till all gammal visdom, blev han snabbt mycket kunnig i bland annat läkekonst. Men den figur som grekerna främst förknippade med ormar var läkekonstens gud, Asklepios. Hans tempel kryllade av ormar, icke giftiga ormar, som lockas dit av maten och satt ut av dem. De återgällda kostologi genom att förmedla läkande krafter. Och det på 2 olika sätt. Dels kunde de slicka patienterna, vilket antogs vara en läkande behandling. I mer komplicerade fall kunde patienter ordineras att sova i templet. Bland alla ormar som krällar åt. Då kunde ormarna nämligen överföra drömmar till dem, som prästläkarna sedan uttolkar till diagnoser och behandlingar. Det är detta arv som gjort att ormen än idag är en mycket vanlig symbol i den medicinska branschen. Ofta ser man en stav med en orm runt. Det är Asklepios stav med en tempelorm. Man kan också se en lite mer utsyrad stav med 2 ormar runt sig. Det är ett misstag på så sätt att den egentligen hör till gudarnas budbärare, Hermes. I korthet så tog man en gång i tiden fel på stavarna när en medicinsk logga skulle utformas och ja, på den vägen är det. En till. I apotekets logga ser man en stiliserad orm som äter ur en skål. Det är en av ormarna som matades i Asklepios tempel. Det finns också ett nordiskt, eller ska jag säga germanskt, exempel på hur ett ormliknande sovdjur förknippas med undergörande förmågor. Det hittar vi i Völsungasagan. Den skrivs ner på medeltiden men har stoff från järnåldern. Den finns också som illustrerad klassiker i form av den magnifika Sigurdsristningen utanför Eskilstuna. I Völsungasagan berättas om Sigurd. Hans fosterfar Regin ber honom att döda draken Fafner. Sen detta ordnats ber Regin att få drakens hjärta att äta. När Sigurd så sitter vid elden och lagar till drakhjärtat så bränner han sig på det och stoppar fingret i munnen för att svalka det. Då får han i sig en liten mängd draksubstans. Liten, men tillräckligt för att den magiska effekten skulle ta. Sigurd upptäcker att han förstår djurens språk. Man påminns om Lampus som också lärde sig den konsten med reptilkraft. Och nu hör Sigurd två fåglar i närheten som diskuterar den dumme drakdödan som inte äter upp hjärtat och tar del av dess kraft. Liksom att Regin tänker slå ihjäl honom. Sigurd förekommer sin fosterfar genom att hugga huvudet av honom. Sen äter han upp drakhjärtat. Det om Völsungasagan. I nordisk folktro var undergörande ormar länge ett stående inslag. Vad gäller den så kallade ormkulten är historiska numera skeptiska. På medeltiden var det nämligen populärt att beskriva hur de hedniska förfäderna tillbad ormar, men det tror man inte längre på. Bland alla andra hel- och halvmagiska kritter förekom i våra hedniska förfäders värld lindormar och vitormar. Lindormar var ett drakliknande sagodjur. De var nog mest kända för sin vana att bita sig i stjärten och därmed bilda ett stort hjul för att sedan rulla fram genom skogen. Man kan förstå att den bilden satte sig i det allmänna medvetandet. Vitormar kunde vara ett annat namn på lindormar eller en sorts magiska ormkungar. De här lindormarna och eller vitormarna var magiska. Så till den grad att direkt röra vid dem för att man själv skulle få magiska krafter av olika slag. Det berättades än in på 1800-talet om hur kloka gubbar och gummor fått sin kraft på det sättet. Det var alltså en idé som gick minst 1000 år tillbaka i tiden. Och den är fullt kompatibel med idéer om undergörande ormolja. Men även den som inte var intresserad av en karriär som klok gubbe eller gumma, eller inte hade tillgång till vitorm eller lindorm, kunde dra nytta av ormens läkande kraft i form av kött och olja från vanliga arter. Sånt förekom i såväl vardagliga kurer som exklusiva. Jag kan nämna en medicin, eller sorts medicin, som verkligen var exklusiv, som kallades teriak. Teriak var komplicerat att framställa, vilket naturligtvis var en stor del av poängen. Många recept hade hundratals ingredienser från hela den kända världen. Det blandades ihop och skulle sedan lagras i bra många år. Allt det här gjorde naturligtvis teriak dyrbart och då så nu tolkades ett högt pris gärna som stor kraft. Teriak var också medeltidens mest omskrivna och hyllade läkemedel. Eller grupp av läkemedel då. Eller en medel. Och även om recepten kunde variera en hel del ingick alltid huggormskött. Så ormkött och ormolja användes i den medeltida medicinen, såväl den folkliga som den exklusiva. Det hade flera orsaker. Ormar har, eller tillses åtminstone, en rad egenskaper som gjorde dem intressanta ur magisk medicinsk synpunkt. Det fanns en gammal magisk princip, similia similibus curantur, eller lika botar lika. Den är kanske mest känd genom sin tolkning i homeopatin, men idén är alltså långt mycket äldre. Enligt den principen så ska den som blivit biten av en orm kunna använda orm i en eller annan form för att bli frisk. Tänk bara på fälttecknet i Moseboken. Och så har vi här ännu en anledning att gå tillbaka till antiken. Det finns en berättelse om kung Mithridates den sjätte, även kallad den store. Han var kung av Pontos. Det utgjordes av dagens Turkiet och en rätt stor del av Svarta havets kuster. Framförallt hela Krim plus fastlandet norr och öster om halvön. Han ville bli immun mot gifter. Och man måste säga att han hade en god anledning därtill. Giftmord var nämligen den överlägset vanligaste dödsorsaken i släkten. En del hade Mithridates själv stått för. För att bli immun tog han nu alla gifter man kände till och intog dem i små doser under lång tid. I verkligheten skulle det fungera mot några gifter, men långt ifrån alla. I berättelsen fungerade det naturligtvis till fullo. Det sägs även att Mitridates skulle ha tagit fram motgifter genom att testa dem på slavar. På de här två sätten blev Mitridates hård mot alla kända gifter. Ja, åtminstone i berättelsen då. Det hade han nu ingen glädje av, för det här hände sig på 100-talet före Kristus. Då expanderade Rom för fulla muggar och mot det fanns det inget känt motmedel. När fienden omringade palatset och allt var slut försökte den desperate Mitridates åt livet oss med alla gifter han kunde få tag på. Man kan förstå att det pontiska hovet hade ett rejält förråd. Men ingenting bet på kungen som till slut fick be en av sina officerare att hugga ihjäl honom. Receptet på Mitridates motgift finns inte bevarat, men det var det som man åtminstone sade sig utgå ifrån där man så småningom komponerade läkemedlet som till slut blev teriak. Teriak innehöll som sagt ormekött. Om Mitridates motgift alls funnits i sinnevärlden måste det ha innehållit ormekött. Tidigare har man nämligen trott att giftormars kött var giftigt. Det skulle förklara dess antagna värde som motmedel. Eller om man nu trodde att ormarnas tänkta immunitet mot sitt eget gift skulle överföras. En liten parentes om den frågan. Är giftormar immuna mot sig själva? Det har diskuterats rätt livligt och buden kan faktiskt skilja sig en del även bland experter. För att sammanfatta den konsensus jag hittat har många giftormar en viss motståndskraft mot sitt eget gift, om än inte absolut immunitet. Så, inte alla och inte helt, men en del. Så, det var det. Så när man använde orm i medicin, som kött eller olja, var ett givet användningsområde som medel mot ormgift och ormbett. En annan behandling som ofta gjorts med ormolja är av öronen. Om det nu berodde på att man trodde att ormar har utomordentlig hörsel eller att de är döva. Båda uppfattningarna har förekommit och båda fungerar som magisk mekanism. Sen har vi ormarnas ömsande av skinn. Det tolkades som en symbol för botande av hudåkommor eller rent av en allmän pånyttfödelse. Med det tänkesättet kan ormrelaterade substanser bli en panacea som heter ett undermedel mot allt. Ja, sådana tankar kan ha spelat in när ormens medicinska rykte grundlades en gång i forntiden. Då spelar säkert även ormarnas kunskaper om fördolda ting en roll. Men den egenskap som nog var viktigast i längden var något så enkelt som ormarnas odiskutabla smidighet. Det medförde nämligen att orm i en eller annan form antogs kunna mjuka upp stela eller verkande leder. Den uppfattningen bildades tidigt och levde, som vi ska se, kvar under mycket lång tid. Om den alls har försvunnit. För att sammanfatta har olika egenskaper, faktiskt eller tänkta, hos ormarna varit olika viktiga under olika tider. Men den egenskap som i längden var viktigast var smidigheten. Nu ska jag ta upp en alternativmedicinsk rörelse. Den ville bryta med sin tids etablerade medicin och dess allt mer komplicerade recept och gå tillbaka till en naturligare medicin med färre tillsatser. Men låter nog så bekant. För sånt tänk förekom även på 1200-talet. Och den etablerade skolmedicin man kritiserade var den hippokratiska. Mot denna argumenterade man med att Gud ju rimligtvis, vad som är rimligt i det sammanhanget, borde lagt den läkande kraften i ett fåtal enkla medel. Inte kunde väl han vilja att folk skulle krångla med mängder av dyrbara och komplicerade ingredienser? En central aktivist i rörelsen var en munk som kallades Niklas, egentligen Mikolaj, av Polen. Han förespråkade ett enkelt och naturligt men effektivt apotek som byggde på grodor, ödlor, skorpioner och inte minst orm. Orm var användbart mot, och nu kommer en lista, hudåkommor av alla de slag, tumörer, sår, dövhet, det var vi inne på nyss. Grånande hår, starr, epilepsi och tandvärk, liksom allvarliga och långvariga sjukdomar i största allmänhet. Ormblod rekommenderades särskilt som ansiktsmask. Det ger unga kvinnor röda läppar, minsann. Ormfett kunde appliceras på huden mot mindre blemmor eller på ögonlocken mot allehanda ögonsjukdomar. Och ormolja användbart mot en rad åkommor som till exempel njursten, gikt, tandvärk, epilepsi, några droppar ormolja i näsan just som ett fallande sjuka. Och vad var det nu igen? Glömska. Ja, den här medeltida alternativmedicinen blev bara en tillfällig krusning på ytan som inte lämnade några särskilda spår. Men även om få var lika entusiastiska som Niklas så led ormar kvar i såväl etablerad som folklig medicin. Nu har jag pratat en del om ormolja. Hur tillverkades ormolja? Man hade två olika metoder. Den enklaste var att flå ormar och hänga upp dem någorlunda varmt. Sen samlar man upp fettet som droppar ner från dem. Man kunde också koka fram oljan. Man använde sig nog sällan av särskilda recept. Men om någon är intresserad så är här ett från en bok tryckt 1751. Den heter Tyrosinium Pharmaceuticum av Juan de Loches. Ormoljan där kallas Mesues huggormsolja. Tillverkas så här. Tag 2 pund. Det är strax under ett kilo beroende på vilken sorts pund som används. Alltså 2 pund levande ormar. Och 2 pund och 3 uns sesamolja. Ett drygt kilo där. Ormar och olja läggs i ett glaserat kärl. Kokas sakta under lock tills köttet lossnar från benen. Sila och lagra. Den olja kan, uppges det, användas till att rena hyn, ta bort blämmer och svinkoppor och andra defekter. En anmärkning om namnet. Mesue var en persisk läkare som levde i Bagdad på 800-talet. Han skrev en rad medicinska texter som haft stort inflytande i medicinhistorien. Däremot behöver han inte ha haft ett dugg med det här tämligen enkla receptet att göra. Från en bok tryckt nästan 1000 år senare. Men så är det. Och hänvisa till kändisar för att få större genomslag är ett urgammalt grepp, sannoliken. Det var det. Medeltidens etablerade skolmedicin hade antika rötter. Den byggde på Hippokrates och en som hette Galenos. Den hade kommenterats flitigt men sällan kritiserats. Åtminstone fram till 1500-talet. Då började den ifrågasättas. Inte för alla första gången som vi sett, men det var då som det började hända grejer. Under 1600- och 1700-talen kom sedan de medicinska nyheterna allt tätare och fick långsamt allt högre kvalitet. Medicinen började att moderniseras. Den blev allt mindre magi och alkemi och allt mer vetenskap. Snabbt gick det inte, verkligen inte. Men i stort sett gick det framåt. Under hela denna tid, 1500-, 1600- och 1700-talen, levde tron på ormarnas läkande krafter kvar. I varje generation fanns förespråkare av orm i olika former. Det kunde vara olja, fett, skinn eller pulver, alltså torkad och malen orm. I Shakespeares pjäs Macbeth finns en berömd scen där några häxor rör ihop en trollbygd på bland mycket annat orm som smög i kärrets gräs ut i kitten, stek och fräs. Just den detaljen hade kunnat hämta från samtida läkekonst. Pjäsen skrevs omkring år 1600 då ormar var ett självklart inslag i skolmedicinen. Och så skulle det förbi under lång tid framåt. Här är några nedslag ur den medicinska litteraturen. Ett franskt standardverk från 1673 ägnar mycket utrymme åt orm. En egyptisk bok från 1684 beskriver hur man långkokar hornhuggorm för att tillverka en sorts teriak. Olja som lever blandades med olivolja och skickades till Indien. Avsättningen tydligen var bättre än på den lokala marknaden. I England har jag tittat i en farmakopé utgiven 1678 och en 1702. En farmakopé kan sammanfattas som en samling med medicinska recept som apotek har att rätta sig efter. I den visas en rad ormpreparat, recept och användningsområden. Ormolja, oleum viperarum, rekommenderas mot en rad hud- och ledbesvär. Här har vi ormens smidighet. Flera recept rekommenderas mot olika ögonbesvär. Det kunde vara ormfett blandad med honung eller askan efter ormhuvud. Ormvin framställdes genom att dränka levande ormar i vinet. Det kunde bota spetälska och syfilis. Grejer. Här i Sverige har vi Johan Anders Larelius. Han var överläkare vid Serafimerlasarettet. Serafen som ni kallade slog på Kungsholmen. Öppnade 1752 och stängde inte förrän 1980 minsann. 1760 gav Darelius ut sockenapotek eller några huskurer. Där finns ett recept på ögonsalva. Man tager huggormsfett eller i brister på ålfett. Det står inte något om att i det senare fallet tillsätta gift. Man blandar det med zinkoxid. Salvan appliceras utanpå och inuti ögonen varje kväll mot röda och fläckiga, som det står, ögon. När upplysningens 1700-tal gick man till slut hade ormoljan fortfarande förespråkare inom den etablerade medicinen. Samtidigt fanns det de som kallade det hela för kvacksalveri. Som den gentleman som i en tidning 1798 konstaterat att apotekens ormolja utgjordes av 2 delar linolja och en del härsket ister. Kanske lika effektivt som den äkta varan och utan tvivel ett billigare sätt att lura folk. Ja, det finns inte mycket att tillägga där. Så länge som mer eller mindre exotiska oljor och fetter efterfrågades förekom naturligtvis medvetet bedrägeri. Och vem vet om inte linolja är mest lika bra som ormolja. Men på 1800-talet började ändå ormmedicinens långa högkonjunktur att gå tillbaka. Åtminstone i Europa. Det gick inte fort, men långsamt och gradvis. Anledningen behöver inte ha varit att man insåg vad ormolja, ormbuljong och så vidare gick för. Det behöver heller inte ha berott på det myckna förfalskandet. Eller något annat mer eller mindre rationellt skäl. Det kan lika gärna ha berott på att även värdelös medicin behöver förnya sig då och då. Kanske ormarna uppfattades som gammalmodiga, lite som Album Grecum, fint namn på torkad hundspillning. Eller för den delen mumie. Ja, vänt man använde äkta egyptisk mumie som invärtesmedicin. För att bara nämna 2 medicinska storsäljare som i samma tid hade inlett sin nedgång. Långsamt och gradvis som sagt. I mitten av 1800-talet undgjorde sig en insändare i en svensk tidning över apoteket som sålde de absurdaste och haltlösaste ämnen som bland mycket annat ister från orm. Vid samma tid kunde den engelska naturvetaren William Brodrip, han var född 1789, medan när vin och buljong på huggorm fanns i varenda välsorterat apotek. Ormarna fanns kvar på apoteken, men i mindre utsträckning än tidigare och mer kritiserade än någonsin. I folkmedicinen skulle preparaten finnas kvar desto längre. Allt det här gällde som sagt i Europa. Men när ormarnas kurs sjönk i den gamla världen så steg den i den nya. I Nordamerika hade man visserligen inga huggormar, men å andra sidan hade man desto fler andra arter. De kunde vara betydligt giftigare än de europeiska huggormarna, om det nu uppfattades som något bra eller dåligt. Och även var anmärkningsvärda på andra sätt. Ett tydligt exempel är skallormen. Den är särskilt lätt att känna igen, inte bara på grund av skallran. Den fick snart ta över huggormens medicinska nisch. Konkurrensen var ganska obetydlig. En sort som kan nämnas är svarta ormar. De beskrivs inte mer detaljerat än så. Artbestämningen är högst osäker och kanske oviktig. Men annars var det skallrom som gällde. Det äldsta kända belägget för amerikansk skallromsolja är från Virginia 1687. Och småningom skulle det bli mer, mycket mer. Vi kommer snart dit. När ormoljan flyttades från Europa till USA förenklades den. Igen, skulle man kunna säga. I den gamla världen hade orm använts i medel som kunde vara ganska komplicerade. Inte närheten av medeltidens undermedel, men ändå. I den nya världen var allt enklare. I Nordamerika användes ormoljan utvärtes mot framförallt stelhet i leder och muskler, stukningar och reumatism. Och vad reumatism beträffar så användes och används begreppet om en mängd varierande symptom som kan ha helt olika orsaker. Ormolja användes även mot kolik, hosta och slemlösande. Det användes mot heshet, dövhet och för att rena blodet. Vad nu det egentligen innebar. Nu ska jag passa på att ta itu med en faktoid, eller 2. Om man letar efter uppgifter om ormoljans historia i USA så kan man hitta påståenden om att bruket på sätt och vis kom från Kina. Där har man sedan gammalt gjort oljor av, det mesta man kan göra oljor av, till exempel ormar. Oljorna har använts för muskler och leder. När kineser så småningom begav sig till det nya landet i höst, deras höst, fanns ingen av deras gamla bekanta ormar där, men väl andra arter. På ett eller annat sätt, om det nu var brist på äkta vara, missförstånd eller om man helt enkelt inte brydde sig om skillnaden, så kom den kinesiska ormoljans egenskaper att överföras på olja från amerikanska skallorormar. Där har vi den ena faktoren, att ormolja skulle ha kommit till USA från Kina. att så inte var fallet har framgått tydligt nog i det här avsnittet. Det fanns en stark tradition av ormolja i USA långt innan kineserna kom dit. Den första vågen av kinesiska immigranter inträffade när guldruschen i Kalifornien 1848-1855 sammanföll med det synnerligen blodiga Taiping-upproret 1850-1864. Sedan den guldfebern lagt sig fick många av invandrarna arbete i andra branscher som jordbruket, diverse serviceyrken och inte minst de omfattande järnvägsbyggena. Men det var först i slutet av 1860-talet som det kinesiska inflytandet blev nämnvärt i Nordamerika. En tacksam ironisk knar är att man på senare tid upptäckt att olja från vattensnoken innehåller EPA. Det är en omega-3-fettsyra som bland annat har inflammationshämmande egenskaper. Den olja kan fortfarande köpas i Chinatowns lite varstans och den har betydligt högre halt av EPA än skallerumsolja. Rent av högre än en fet fisk som lax. Där har vi den andra faktoriden. Att ormolja som symbol för kvacksalveri i själva verket är ett stort missförstånd. För det är helt enkelt inte sant. Till att börja med gjordes kinesisk ormolja på flera olika arter. Även sådana med långt onyttigare oljor än vattensnoken, en hydrisk kinensis. Vidare så kan dess EPA göra nytta i kroppen om man förtär den. Men när ormolja vilken sort som helst används på ömmande leder har det alltid varit utvärtes. Från mitten av 1800-talet nämns ormoljan och dess påstådda effekter allt oftare i amerikansk press. Ibland är det i förbigående som ett allmänt känt faktum, ibland som en neutral upplysning. Men nog så ofta är det i notiser alla trott om du vill, som exempel på märklig vidskepelse i civilisationens bildliga eller bokstavliga utkant. När troende beskrivs är det länge som folk i landsorten fattiga, färgade och eller vidskepliga. Hur rättvisande detta urval kan ha varit är naturligtvis en helt annan fråga. Men det var den bild som gavs, även sedan oljan blivit mer allmänt känd. Preparatet var utan tvekan populärt på många håll. Och när något efterfrågas tenderar det att förfalskas. På ömse sidor Atlanten hände det att när kunder frågade efter oljor på orm, skunk, hund, dagmask eller rent av människa. Flera av varorna hade inte väckt uppmärksamhet några sekler tidigare. Så sålde personalen trovärdiga blandningar av vanliga oljor och fetter. Och det gjorde de helt utan dåligt samvete eftersom de visste att originalen var lika värdelösa som kopiorna. Sådana förfalskningar har fått en del att dra slutsatsen att ormolja aldrig funnits, att den var bluff från första början. Men genuin ormolja hade som sagt tillverkats länge, även i USA. Ofta var det för hemmabruk, proceduren är inte märkvärdig och hemkokarna var vana självhushållare. Åt andra tjänar en slant eller rent av hela sitt uppehälle på att fånga skallerormar. Då ska man också veta att ormjakt kunde ge pengar på flera sätt. Man fick skottpengar för dödade skadedjur. Skinn och skallare kunde säljas till rätt goda priser av såväl dekorativa som vidskepliga skäl. Och så kunde man tillverka och sälja ormolja till slutkunder eller till apotek. Under 1880-talet började ormbranschen att professionaliseras och industrialiseras. Efterfrågan blev allt större på levande djur, för skölder som utställningsexemplar i skyltfönster, på gift, för forskning och tillräckning av serum, och på skallor, skinn och olja. Ormfarmer anlades, allt större mängder olja tillverkades och såldes. Nu börjar också en ny sorts ormjägare att låta tala om sig. Att fånga och koka ormar hade några år tidigare utförts av udda existenser ute i vildmarken. Nu övertogs sysslorna av färgstarka män med kläder av ormskinn som gärna och ofta berättar vitt och berättar om sina märkvärdiga liv. Hur många ormar de har fångat, vilken god hand de hade med dem, hur ofta de ändå blivit bitna, men hur lite roll detta spelar. Och inte minst om den eftertraktade och underbara oljan som de händelsvis kokade och sålde. Vilket ju var huvudbögen. Påfallande ofta hade de lärt sig hemligheten av indianer från namngivna eller anonyma stammar. Det var den sortens exotism som sålde bäst där, inte bättre än mångtusenårig östländsk visdom. Sån förekom, men i mycket mindre omfattning. En parentes om inhemsk ormolja. Flera indianstammar använder skallerorm och dess olja i medicinska eller magiska sammanhang. Hur gamla dessa traditioner var kan vara svårt att avgöra. Många gånger är bruket påfallande likt det europeiska. Kanske de rent av tagit över den vita mannens seder. Å andra sidan kan man ha tillämpat samma magiska tänkesätt där till exempel ormens smidighet ses in mot stela verkan i leder. Det är åtminstone inte självklart att det rör sig om uråldriga traditioner. Oavsett hur reklamen för ormoljan såg ut så gick den sannoliken inte hem överallt. När man pratar om historisk kvack ligger fokus ofta på de troende, alla som lurades. Men då som nu var det sannoliken inte alla som lät sig övertygas av rundliga löften, hämningsbefriad reklam eller silvertungna snake oil salesmen. Kritiska eller direkt hånfulla beskrivningar om det. När ormolja blev allt mer omskriven kom också fler och fler kritiska eller direkt hånfulla beskrivningar om det. Ett talande tecken på den allmänna inställningen är att begreppet snake oil, så fort det blev någorlunda allmänt känt, började användas som en utvidgning av snake som liknade sig för något falskt och illasinnat. Som till exempel om sämre sortens whisky. Om man idag hittar något om 1800-talets ormen så är ett namn vanligare än alla andra ihop. Clark Stanley. Eftersom han ofta får representera en hel yrkesgrupp så tänkte jag studera honom lite närmare. Dessutom finns det mycket att ta upp. Clark Stanley påstod sig ha tillbringat flera år hos Hopi-indianerna. De är förresten kända för sin ormdans. Som skulle ha lärt honom hemligheterna. Han skulle också ha uppträtt på världsutställningen i Chicago 1893 och där tillverkat ormolja inför publik, en show som innebar slaktandet av hundratals ormar. Dessutom sa han sig ha blivit biten av ormar otaliga gånger. Att han fortfarande var vid liv bevisade hur effektivt hans motmedel var. Den enda källan för alla dessa uppgifter är hans egen reklamskrift The Life and Adventures of the American Cowboy. Det är möjligt att det finns spår av sanning. Omöjligt är det inte, men mycket mer behöver det inte vara. Ta en sån enkel detalj som att han skulle ha varit född 1854 i Abilene, Texas. Den stan grundades 1881, alltså 25 år senare. Eller uppvisningen på den mycket välbesökta utställningen i Chicago 1893. Om den hade ägt rum borde den ha åtgetts eller åtminstone nämnts av ett stort antal besökare. Men några sådana rapporter finns inte. Det är påfallande hur många som än idag luras av Clark Stanleys billiga säljsnack. Kanske var Stanley aldrig längre västerut än Providence i Rhode Island. Där låg hans firma och åtminstone den var högst verklig. En notis från 1909 berättar att den beställt 50 kilo torkad skallerorm från en ormfarm i Texas. Det kan jämföras med ett tillslag 1916 som jag ska återkomma till. Där man inte hittar minsta spår av orm i någon som helst form i Stanleys så kallade ormolja. Clark Stanley är den idag mest omskrivna ormmannen, men han var som sagt inte den enda. En annan var den så kallade indianhövdingen White Eagle. Den vita örnen annonserade 1906 för sin stora indianshow där föregivet genuin indiansk skallormsolja såldes. I vanlig ordning botade den en lång rad sjukdomar som reumatism, difteri, mask, förstoppning, cancer med flera. Hövdingen poängterar särskilt att detta är inte en patentmedicin utan en ärlig medicin. Folk hade lärt sig vad de kunde förvänta sig av patentmediciner. Hövdingen kungjorde vidare att han verkar under sitt eget namn istället för att dölja sig bakom ett företag eller anonym adress. Han avslutar med att kvackarna hatar mig eftersom jag ofta avslöjar deras oärliga metoder. Ja, den indianske medicinmannen White Eagle, han hette egentligen Aaron P. McCarty. I dagens skildringar av ormoljans historia är han inte i närheten lika vanlig som Clark Stanley, trots att han var mycket mer känd när det begav sig, och trots att vi vet mycket mer om honom. En av anledningarna till att McCarty är bättre belagd är hans son Luther. Denne var nämligen framgångsrik boxare som 1913 vann tävlingen World Wide Heavyweight Championship. Det var en tävling för vita boxare, en reaktion på de allt framgångsrika svarta boxarna. Ja, det är talande att få bekymra sig för att en påstått vit boxare hade en påstådd indian som far. Det är ju helt uppenbart att indianhövdingen var en påhittad reklamfigur. Patentmedicinen nämndes. De var underkurer och mirakelmedel som hade sin guldålder från slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. De sades vara bra mot mängder av sjukdomar och symptom. Om de hade några aktiva substanser alls utgjordes dessa oftast av alkohol och opium. Och vad patenten beträffar så avser inte något skydd motsvarande dagens patent utan ett rent varumärkesskydd. Ändå passar tillverkarna ofta på att nämna sina patent som om de garanterar kvaliteten. Till exempel fick Clark Stanley 1905 följande beskrivning skyddad. Orden Clark Stanleys Snake Oil Liniment, ett porträtt på den sökande och fyra hopslingade ormar runt den samme, allt omgärdat av en rektangulär ram. Där har ni hans patent, det var det hela. Ingenting om substansen, det som såldes, som utlovade effekt eller så. Men därefter användes det faktum att han fått patent nummer 48405 i reklamen för ormoljan som om det var ett intyg på medlets kvalitet och medicinska effekt. Det är bara ett exempel på hur ormolja börjar identifieras som en patentmedicin bland många. Den gick från närproducerad kur för lantisar till intensivt marknadsfört undermedel i formgivna flaskor. Patentmedicinen marknadsfördes framförallt med intensiv annonsering i tidningar. Annan reklam kom i form av show och teater. När det gällde ormolja var indiankopplingen given. Det cirkusliknande kringresande sällskap som White Eagle McCarthy förestod var en typisk representant för denna en gång utbredda företeelse. Under turnéerna ställde man sig varje eftermiddag i ett gathörn i det samhälle man råkar befinna sig i. Där reste man en liten scen och började med föreställningen. Man visade upp akrobatiska övningar, jonglörer, starkebannen, diverse indianrelaterade nummer och givetvis en omtjusare med en livslevande orm. Dock sällan skallerorm. Och var det en levande skallerorm hade man dratt ut tänderna på dem. Mellan numren kungjorde hövdingen hur förträfflig hans ormolja var och sålde den för $1.50 flaskan. Det var 1909 års pris. En kulturhistorisk fotnot där. När radion kom konkurrerade den snart ut medicinshowerna och övertog konceptet med sponsrad underhållning. Senare kom tv och snart blev den kanalen den primära för sponsrad underhållning. Så när ni hör programmet presenteras av, då är det kulturhistorien ni hör. När det gäller mat, dryck och läkemedel så är det svårt att sätta sig in i den laglöshet som var allmänt förekommande för bara några generationer sedan. På många ställen kunde man i stort sett påstå vad som helst om vad som helst. I USA kunde man det definitivt. Kvacksalveriet blev bara aningen besvärligare 1906 då lagen för rena livs- och läkemedel antogs. Den föreskrev i princip att förpackningar som fraktades över delstatsgränser, då blev det nämligen en federal angelägenhet, skulle ha korrekta innehållsförteckningar. Ingenting fick läggas till, ändras eller utlämnas. Det kanske inte låter så märkvärdigt, men många patentmedicin som salfördes med örter eller rötter som argument fick i själva verket sin främsta effekt från mer pålitliga substanser som alkohol, opium och kokain. Ämnen som kanske eller kanske inte deklarerades. Sånt förekommer förresten än idag. Ibland fanns de i mediciner som utlovades vara fria från till exempel opium. Andra gånger utlovades ämnen som saknades. Som när man 1916 lade beslag på en sändning med 51 flaskor Indian Rattlesnake Oil Liniment från White Eagle Medicine Company i Ohio som skulle till Missouri. Innehållet analyserades och visade sig att linimentet utgjordes av fotogen, någon vegetabilisk eller animalisk olja samt en liten mängd väldoftande vegetabilisk olja. Någon skallerumsolja fanns inte. Produkten var sålunda misbranded som hette felmärkt. Dessutom sades produkten vara verksam mot reumatism, katarr, nervsmärtor och andra smärtor, difteri, eksem, ask, hösnuva, struma, astma och dövhet. Whereas in truth and in fact it was not. McCarthy erkände sig skyldig och dömdes att böta symboliska $50 plus domstolens kostnader. Det var alltså 51 flaskor som några år tidigare kostat 1,50 styck. Samma år skickades ett prov på Clark Stanleys liniment till ett laboratorium för närmare undersökning. Ormoljan visade sig utgöra lätt mineralolja, därtill 1% animaliskt fett som förmodligen kom från nötkött, en liten mängd chilipeppar, samt spår av kamfer och terpentin. Det här hade mycket väl kunnat saluföras som massageolja idag. Någon ormolja hittar man inte. Dessutom läste man igenom ett medföljande häfte var utlovades att medlet var verksamt mot reumatism, nervsmärtor, ischiasdukningar, hallux valgus, är snedställd stortå, halsont, alla sorters smärtor, inflammationer i muskler och leder, förlamning, ledinflammation samt bett och stick från giftiga djur och insekter. When in truth and effect it was not. Stanley erkände sig skyldig och dömdes att betala symboliska $20. Det motsvarar priset på 40 flaskor liniment. Plus domstolens kostnader. Ja, lagen från 1906 tillämpades inte direkt reptilsnabbt och som vi hört inte heller särskilt hårt. Böterna behövde inte ens uppgå till värdet på det beslagtagna godset. Men att lagen alls ägnade ormoljan uppmärksamhet gav åtminstone ett resultat. När han året därpå lade beslag på ännu en sändning från Ohio var skallormen inte längre med. Nu hette produkten Indian Oil Liniment. Bara så. Att döpa om produkterna var en metod som används på flera håll. Det har funnits en mängd produkter där ormoljan är mer eller mindre antydd. Som Rattlesnake Bill's Liniment, såldes ännu på 1950-talet. Flera så kallade skallromskungar fortsatte att under sina artistnamn kränga ospecificerade oljor och liniment. Man hade flaskor med suggestiva ormar på etikett och i namn, och så vidare. Man gav intryck av att de innehöll ormolja, men lova ingenting. Eller så gjorde man som Millers, den kanske mest kända ormoljan någonsin. Våren 1916 började Herb Use Medicine Company i Jackson, Tennessee och sälja Millers antiseptiska olja med underrubriken känd som ormolja. Ormolja sålde fortfarande 10 år efter USAs första kvacksalverilag. Det var först framåt 1920-talet som tillverkaren fick anledning att undertryckta 1906 års lag justera namnet på sin storsäljare. Under Snake Oil med stora bokstäver skriver man med pyttesmå bokstäver, men innehåller ingen ormolja. Ormolja sålde fortfarande, vare sig den utlovades eller inte. Hur länge sålde då ormolja? När fick den sitt dåliga rykte? Idag är det väl ingen som säljer ormolja på allvar. Under det storhetstider i Europa respektive USA saknades sällan röster som hävdade att oljan var värdelös eller värre. Vilken inverkan denna kritik haft är högst osäkert. Det kan ha betytt minst lika mycket att marknaden helt enkelt tröttnade och hittade nya underkurer att hoppas och lita på. I USA var det först framåt 30-talet som annonser för ormolja började gå tillbaka ordentligt. Att räkna annonser är en grov metod, onekligen, men inte helt oanvändbar. När den gradvis lämnade den påkostade översvallande reklamen så var det först för att återvända till kvacksalveriets skuggvärld, till hemkokarna, bradannonserna, de skumma marknaderna och de personliga kontakterna. Så småningom försvann ormoljan även från de sammanhangen. När Snake Oil lämnade verkligheten blev den samtidigt allt vanligare i språket, antingen som liknelse för opålitliga ting, en betydelse som alltså bevaras från slutet av 1800-talet, eller som tidsmarkör i berättelsen om livet förr. Än idag kan man naturligtvis köpa amerikansk skallromsolja på nätet. Efterfrågan verkar dock liten, åtminstone i USA. Med undantag för tidigare nämnda kinesiska sammanhang, liksom det som går på export till andra länder. För det finns många ställen där ormoljan fortfarande är populär. Ett tecken på det är de många produkter som säljs som ormolja utan att innehålla någon ormolja. De förekommer lite varstans. Ett svenskt exempel är ormsalva. Den heter som den gör eftersom den, enligt tillverkaren, en gång innehöll låga doser ormgift. Sen länge ska det vara ersatt med slottegubbe, mer känt under sitt vetenskapliga namn Arnica. Ormar säljer uppenbarligen fortfarande, även i Sverige, trots detta sekels så kallade upplysning. Hur är det då med äkta ormolja? Ja, bortsett från förfalskningar så säljs äkta ormolja här och var, utan omskrivningar och för en rad olika ändamål. Filippinsk Langis Nangas och indonesisk Minyak Ular tillskrivs underbara egenskaper, inte minst när det gäller att ge såväl kvinnor som män bättre form, storlek och konsistens på diverse kroppsdelar. En relaterad produkt som ormvin, ofta med en i ögonen fallande orm nerknullad i flaskan, förekommer i flera asiatiska länder och tillskrivs som vanligt diverse läkande krafter mot tunnhårighet, närsynthet, impotens och olika hudåkommor. Liksom givetvis de klassiska besvären med leder och muskler. Vissa sorters magi blir aldrig omodern. Det här var ett avsnitt av Fakultetspodden. Jag som pratat heter Peter Olofsson. Vi hörs!